Ja, nu är vi igång här igen med Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och i studion sitter en känd person här på Tyresö Radion. Vem har jag framför mig?
Jag heter Bernt Karlsson.
Heter du inte Bernt Gunnar Karlsson?
Jag hoppar det.
Bernt, du brukar vara ute och gå i naturen.
Ja, det händer.
Sist fick jag hänga med dig och dina kompisar.
Ja, äntligen brukar jag lura ut det.
Ja, bara för att ni gick i Tyresö. Det var ju Älta seniorvandrare som äntligen kom till Tyresö. Yes, ni vandrade mest omkring den där grannkommunen, Nacka.
Ja, som vi vill gärna bli överflyttade till Tyresö, men det vill de inte släppa vägen.
Nej, nej, vi tycker att det är en blindtarm på Nacka.
Ja, visst är det så.
De har glömt er.
Ja. Helt och hållet.
Och ni ändå känner, vi känner oss så befryndade. Ja. Och nu har det här nya området där vid den gamla, vad heter det, sandgropen.
Ja, grusan heter det.
Grustagsvägen där. Plötsligt så har vi liksom en mycket närmare.
Ja.
Vi känner ju att den sidan av motorvägen är vår också.
Ja, men det heter ju Ältadalen nu, gubbe.
Ältadalen heter inget grustag, det är inte tillräckligt fint.
Men det finns en koppling fortfarande. Det finns en liten kärn där borta. Den heter Grustagskärnen.
Det kommer
ju inte att byta.
Nej, det är bra. Men Bernt Karlsson, du är känd här på Tyresrund. Vet du hur många program du har gjort? Det talade jag om innan.
Ja, jag var 30 stycken.
Ja, 45 program.
Och lägger av.
Nej, det får du inte. Och det som är roligt är det att du har ju många strängar på din lyra. Och det gör att du nämns också av andra. För att du är ständigt aktuell i hembygdsföreningen.
Yes, det händer.
Vad gör du där?
Vi hade den mosaiken.
Ja, den kända mosaiken.
Det är i ABN-huset.
Ja, ABN-huset. Och vi kommer snart att prata om det också. Men sen håller du på med såna här båtar också.
Ja.
Flytetyg.
Olika storlekar. Den största håller vi på att försöka bli av med nu. Överföra på nya ungdomar.
En skuta?
Skutan Ariel.
Vilken sorts skuta är det?
Det är en norsk båt som är 21 meter lång.
21 meter lång, ja.
Den är från 1917.
Ja, det finns program som handlar om det. Och sen är du ute och vandrar. Och sen har du och jag vandrat runt i hela Trollbäcken.
Ja, det gjorde du också.
Ja.
Jag måste visa dig hur det ser ut.
Ja, exakt. Framförallt vad som låg där innan.
Du är den där asfaltsungen.
Ja, exakt så. Jag hade inte, när du säger där uppe vid ert kärr, säger du, när du pratar om farmarstigen. Jag fattar ingenting. Men i alla fall, din farfar jobbade ju på Kumla herrgård.
Ja, just det.
Och sen hade han Skogsängstorp.
Ja, fick de köpa sen.
Ja, och det drar vi inte en gång till, för det har vi dragit i många program. Men nu ska vi gå tillbaka till 60, eller 50-talet egentligen, men ditt 60-tal framförallt, där du gick med i din första båtklubb.
Yes.
Och vad hette den båtklubben?
Det är Ornäsets båtklubb.
Ja, och var ligger Ornäset för alla oss som inte fattar
jo,
något?
Jo, du kör ut förbi kyrkan och vidare ut på Brevik. Och så kringlar Krokvägen och går upp högt upp på en ås. Och sen går det rakt ner, tvärt rakt ner en jävla backe. Och när man kommer ner i botten där, då tar man till höger. Då åker man Klockargårdsvägen. Sen tar man Fiskarrovägen. Och sen när den slutar där, då är det en äng som nu är inhägnad utav Ornäsets båtklubb.
Det är längst in på Kallfjärden.
Ja, precis. Nästan längst in.
Om man tar båten, vilket folk kanske gör, vet inte riktigt, men nere från Notholmen där det finns en liten gästbrygga, då rundar man bara kassen där till
man
vänster.
Man åker under bron då, vet du, om man har en rådbåt.
Aha,
och så tvärs över ser man masterna som sticker upp.
Just det, Ornäsets båtklubb. Och den gick du med i?
Ja, jag är en sån där båtfreak då, vet du.
Mm.
Ja, det var jag i Drevik, men det kan vi hoppa över också.
Du ville komma till en riktig båtklubb, så du kom ut i Saltsjön, om jag säga.
Till slut så lockade ju Saltsjön då. Mm.
Ja.
Och då var vi granne med en kille, den här Älta, som heter Rune Gustafsson.
Mm.
Han är inte lika Älta kille. Men han köpte en tomt bredvid min farsa där på kvarteret vid Fågelvägen och byggde han ett hus. Och vi var ju nära bekanta. Och han i sin tur var bekant med Björn Johansson, Björn och Maj-Britt, vet du.
Björn Johansson som var, vet du, brandchef också här, va? Eller var han brand?
Han var brandmästare här.
Alltså, heter det så? Ja, här
han
i Tyresö.
Han var inte brandchef här.
Nej.
Och han var båtfrik. Han hade en fiskebåt med tänkula från början.
Ja.
Och han landade där inne i Kallfjärden. Och han var bekant med Rune då. Och sen Rune ville ju ha större båt. Han gick och köpte sig en skötbåt också. En tänkulemotor. Han var upp till Älmstad, vet du?
Älmstad.
Vänderkanal där. Och han körde ner den hit. Och han gick också med i båtklubben där.
Var det inte så att Björn Johansson byggde sin egen båt?
Jo, han byggde tre stycken.
Han byggde tre stycken. Mm. Och hans senaste var ju en väldigt vacker OE32.
Yes, precis. Gul och fin.
Gul och fin. Och vi som var med i OE-klubben, vi hade en OE36. Mm. När vi kom in i Björns båt, det var som en möbel.
Ja, vet du.
Det var så fin.
Det var så klurigt uträknat.
Allting, ja.
Han hade låst på luckorna i sitt brunn. Bara rep han kunde låsa. Men inga nycklar, va?
Nej.
Det var smart som
massa smarta uppfinningar.
Ja. Och så hade han ju värmare, det var en sån här GH-panna.
Var det så också? Ja, alltså jag och min man var där nere i den här båten. Vi tyckte att vi köpte en fin båt, men sen när vi var nere i hans båt, då höll jag nästan bara gråta. Det var så långt ifrån hur fin en båt kunde bli.
Fantastiskt.
Ja, jättefin. Ja, så han var också med i Orrnäsets båtklubb.
Johan var ju hamnkapten här, och så var det biträdande hamnkapten. Så Björn och Rune skötte båtklubben. Men den båtklubben då på 60-talet, alltså det var ungefär som Mr. Flintstone, vet du. Det var bara slit och släp.
Det fanns inga hjälpmedel?
Jo, det fanns ett handvevat vinsch som man kunde dra upp båten med.
På spår?
Ja, slipvagn då. Några stycken fick hjälpas åt att veva upp den där med vajer och så. Mm.
Så var det på de flesta båtklubbar.
Ja, och så hade man lunor och lunbockar. Vet du vad det är för något?
Nej.
Det är grova träbalkar som man hade som hävstänger.
Aha.
Och så ställde man den där lunbocken. Och det var som en trappstegsbock. Man kunde bestämma vilken höjd man ville ha.
Mm.
Och så var det mer folk på lunan. Och så med människokött. Och så vevade man upp den jävla båten.
Så att den inte tippa.
Nej, komma upp från loss.
Komma upp, aha.
Från slipvagnen. Då skulle man ställa under bockar och stötter.
Men var inte det farligt det där?
Nej, inte.
Det såg livsfarligt ut när man ser det. Fattar inte hur ni klarar det.
Jo, det var ingen som kom i kläm.
Har det inte varit några som kom inte i kläm? Nej.
Inga skador.
Absolut. Ja, precis, okej. Okay. Men nu får du med.
Några ramlade i vatten.
Det var ingen fara.
Tog upp, nej.
Men nu får du berätta från början. 1958 startade den här Orrnäsets båtklubb. Då var inte du med.
Nej, jag kom med efter 62 kom jag till.
Ja, det var inte så. Det var ju nästan i början.
Men 58 då, vet du. Då var det en kille som heter Bo Nyman som jag träffat på här.
Bo Nyman borde vara ett jättekänt namn för alla Tyresöbor, men det är det inte. Tala om varför Bo Nyman bör vi komma ihåg.
Jo, han var en stor visionär. Mm. Och han var kompis med Axel Leonard Wennergren.
Mm.
Och han hade hand om pengarna.
Och Wennergren var ju dammsugskungen.
Just det.
Mm.
Och han skulle ha en vision här. De två skulle ha starta Tyresö Silicon Valley.
Ja, för det var precis då som allt det här kom med. Alltså, gigantiska datacentraler och allting sånt borta i USA. Och det skulle byggas någonstans i Sverige.
Och då skulle vi slå till ett Tyresö.
I skogen, ja, i Tyresö. Ja,
perfekt.
Ja. Och vad gjorde han då?
Men den där Bosse Nyman, vet du, han var alltså båtfrik.
Också?
Ja.
Men du måste tala om vad han gjorde först. Vad såg han till hända här i Tyresö?
Jo, han slog ner det där företaget som heter Aktiebolaget Bo Nyman, ABN. Ja. Och det började han med 57-58, va? Och han byggde den där fabriken som idag Friskis och Svettis.
Ja, det som...
Engelska skolan.
Som blev LM Ericsson, som blev CTRL och den engelska skolan och Friskis håller till. Det var han som såg till att det byggdes en industri här ute.
Mycket bra.
Ja, och det är där som mosaiken finns.
Ja,
ja. Och det var ju därför man var tvungen att bygga massa höghus ute i skogen.
Ja.
Man var tvungen att bygga... Bostäder här.
Ja, musikvägen och allt.
Ja, för att folk skulle kunna jobba på den här fabriken. Ja, så kommungubbarna, Gunnar Gyllnert allihopa.
Ja, de satsade helhjärtat.
På det här.
Ja.
Så Bo Nyman var den som fick allihopa på sådana här goda tankar.
Jajamän.
Och satsar ute.
Fort gick det som fan.
Just det. Och han ville dessutom ha en båtklubb.
Jo, han hittade en båt, vet du, på Strandvägen. Som han varit så kär i.
Aha.
Och den hette Vetsera.
Mm.
en gammal skutrackare. Den var inte så stor, men den var 16 meter lång. Och det var alltså en fraktskuta från början. Den var från 1800-talet.
Alltså en fin skuta?
Ja, det var en liten plutt.
En liten plutt, säger du som har haft hand om Ariel. Men då var ju inte båtarna så stora. Nej. På 50- och 60-talet.
Men den vägde i alla fall bortåt en 50-60 ton den där.
50-60 ton?
Ja, och då hade han ju ingenstans att ha den, va?
Nej.
Eller han fick, jag hörde snacka om att han fick den då, sin fru Anna-Lisa, i 30-års present.
Oj! Snacka om present.
Ja, vad kul.
Ja.
Och sen så körde de ner den till Tyresö här. Och då hade de ingenstans att förtöja den. Där fanns inga bryggor. Och då kom han på den smarta delen att den här marken här nere vid Fiskarovägen, där gör vi en båtklubb.
Ja.
Och sen så hade de ju kontakt med skogvaktaren. Han hette då Claes Willicks.
Aha, han började inte prata med kommunen då?
Nej, kommunen.
Nej, han kunde prata med den som ägde.
Det var ju Lagergren som ägde marken.
Ja, ah, okej.
Okay. Och de fick ett löfte. Det finns preliminärt kontrakt, men det var aldrig påskrivet riktigt. Att nog hela ängen där fick man disponera. Och så gjorde man en brygga, en pålbrygga. Där kunde han förtöja sin betsera.
Men det var en båt man inte kunde ta upp, va?
Nej, skuta, vet du.
En skuta tar man nej, aldrig nej. Upp. De går upp i dockor om det ska...
Man går upp. Ja, det ja. Finns ju stora slipar. Kuvetter, varvet på Värmdö.
Men annars så låter man båten ligga i hela tiden.
Ja, det mår bäst av att ligga i.
Ja.
Och i och med det då så kom den där båtklubben till. Och så hade han mera visioner. Sen, då var det några gubbar som bodde kring där. De hade inte så stora båtar.
Men var det inte också så på 50- och 60-talet att de som hade hus i gamla Tyresö, det var ju inga småkåkar, det var ju såna nästan disponentvillor och lite fina hus. Eller hade det kommit små sommarstugor också?
Ja, det var ju sommarstugor där borta.
Ja, var det?
Ja.
Ja. Men var det folk med pengar?
Ja, det visade sig att när jag kom med där så var det en del gamla gubbar med där. Eller medelålders. Jag var ju yngst, vet du.
Yes.
Och de hade fina båtar. De hade såna här aluminiumbåtar, var ju väldigt lyxigt då.
Ja.
Det stod två sådana båtar. Boghammarsbåtar med akvamatik. Det var ju toppen.
Akvamatik, är en motor eller?
Ja, det är Volvo-motorer med sån där, inte aktersnurra, inte inombordare. Men det var ju en stack ut i akterspegeln.
Jaha.
Ett akvamatikdrev. Och sen visade att den ena killen, han var verkstadschef på ABN.
Oj då!
Han hette Carl Gustav Krafford. Och så var den andra, han hette Gunnar Haldén. Han var personalchef.
Så han fick med sig några i sin båtklubb? Ja.
Och de var med här nere vid båtklubben. Och det bodde ju flera människor här med alltså lite småbåtar. Man bildade den där båtklubben i alla fall. Från början fick de bara 40 platser, va? För de här Lagergren hade donerat hela slottet och marken och var halva vattnet, vet du. Det hör ju till slottet där.
Fortfarande?
Ja, oja. Mm.
Nordiska museet idag?
Ja, exakt. Och det är begränsat utrymme på vattnet och inte så mycket på land heller. Så det står i pappren att det får max vara 40 båtar.
Jaha, ja.
Ja, det står ungefär. Vi är nog 40 båtar, men de har blivit dubbelt så stora.
Ja, just det. Det var ju små båtar från början.
Det ser ut som det är mycket mera.
Ja.
Och från början då så var det mest, det var ju motorbåtar hade.
Vad hade du för båt då, alltså, som du hade 1962?
Jo, så här var det. Jag var som sagt bekant med den här grannen Rune, hamnkapten. Och där i båtklubben då så var det folk som hade diverse båtar. Och en gubbe som skulle sälja en Pettersson-båt.
Åh, det är fina båtar. Salongsbåt.
Ja, den var ganska liten. Den var bara 6 meter. En tvåcylindrig motor. Penta C23. Och motorn den var i bitar, va. Man hade lyft ur motorn och så fick man motorn i en kartong. Och jag köpte den där för 2000 kronor.
2000 kronor?
Mm. Jag hade ju köpt. Jag hade ju bil också då. Jag
var du gift?
Nej.
Du var ungkar.
Jag bodde hemma med
du
mamma.
Du bodde hemma. du förverkligade dina drömmar med båtar.
Jag försökte variera vartannat år. Bytte jag bil och annan bytte jag båt.
Ja.
Så att den där Pettersson-båten snickade jag ihop. Och det var ju då vevstart på den där, vet du. Men det var jobbigt att veva en gång. Jag tänkte, vad fan. Det fanns ju elmotorer, startmotorer. Men det kostade ju pengar. Och då hittade jag nere vid Ältagropen som vi snackade om nyss, grusgropen. Ja. Där var ju stället de dumpade bilar.
Just det, det kommer jag ihåg. Det vågade man knappt åka.
De körde bara bilarna över kanten, vet du. Där hittade jag en Volvo Duett som låg upp och ner.
Kunde du plocka grejer den då?
Jag kröp under där och skruvade loss startmotorn. Och på den, det var länge tillbaka som hade 6 volt system på Volvon.
Ja.
Och den här båten var också med 6 volt generatorsystem. Det passade utmärkt. Men det fanns ju alltså, för startmotorn ska kunna gripa i, va, så måste man ha en kuggkrans på svänghjulet. Och det fanns ingen. Men man kunde köpa en lös kuggkrans.
Mm.
Och de som bodde hemma där på Fågelvägen, och farsan hade en sån där värmepanna som man körde med kol och koks. Och då var det på vintern, svänghjulet var löst. Jag la ut svänghjulet i snön, kyla kallt, och så stoppade jag in kuggkransen på fyren i pannan. Och då expanderade den utav värmen.
Jaha.
Och sen med verktyg så klick, så ramlar den på, så krymper den fast. Då var det en startkrans på svänghjulet.
Du är en sån här praktisk ingenjör, på att säga. Men du tänkte, alltså det här är tänk som inte alla har, eller hur?
Ja,
där man fattar hur man ska få saker att funka analogt.
Ja, precis, analogt.
Det är du och Polen.
Det släger och ammar, va? Kommer man långt.
Har du varit på Tekniska museet och sett alla Polhems uppfinningar?
Ja.
Det är faktiskt helt logiskt hur han får till det.
Hans bibliotek eller museet.
Ja, museet. Jätteroligt.
Hans byggbitar.
Ja, så, men det var din båt. Men vad hände när du kom med då i den här båtklubben Orrnäset? Blev du väl mottagen som ung kille bland alla de här fina gubbarna?
Jag försökte smälta in där min enkelhet.
Ja. men när det gäller Bo Nyman, märkte du av, visste du vem han var?
Ja, jag hade bara hört talas om honom då.
Ja. Förstod du att han var en viktig person i Tyresö?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Ja, klart, han var ju pamp här ute.
Ja, han var ju pamp. Ja.
De övriga där i klubben då, ja, det var ett gäng gubbar. Claes Willix, han var ju gammal jägmästare på Tyresö.
Just det. Mm.
Och hans grabb, Kjelle Willix, han är ordförande idag på båtklubben också.
I Orrnäset? Ja. Jaha, så det lever vidare?
Ja.
Ja.
Och så beklagligt nog så fick man inte påskrivet där gåvobrevet med marken.
Nej.
Och sen så småningom så kommer man fram här till på 50-talet. Då var det någon som gick och köpte all grönområden, alla friområden på lagen på Tyresö, va?
Jaha, så då hade de inte kontrakt på det här området?
Nej.
Vad hände då?
Det var Folkhem heter det. Sven Harry Karlsson.
Jaha.
Han köpte hela rasket. Och det var på gång att kommun skulle få köpa. Men den där Sven Harry, han satsade 300 000 extra och han fick alltihop.
Inklusive marken där båtklubben låg?
Jajamän.
Och vad gjorde båtklubben då?
Ja, vi fortsatte som vanligt. Och sen så tänkte vi kan ju få köpa den där marken då, den där Karlsson. Han gick under namnet Elaka Karlsson. Han var omöjlig att göra.
Ja.
Och vidare så hans dragning, han sålde all den här grönfrimarken i utbyte mot byggbar mark i Tyresö.
Aha.
Men han undanhöll våran båtklubbsmark.
Så han sålde aldrig den?
Nej.
Men för att, har man inte även besittningsrätt och sånt i gamla? Nej. Det har man inte? Nej, det har man inte. Inte som båtklubb.
Men då, vet du, då fick vi hyra den marken.
Aha.
Och det var många år. Och man ser budgeten på den här båtklubben. Det var, alltså,
var billigt från början.
Ja, det omsatte 40 000 va?
Ja.
Det var på 90-talet. Och hälften av det gick åt hyran på marken.
Aha.
Och det växte ju upp med index. Allt
ja.
Till slut fick man köpa den där i alla fall. Men jag kommer inte ihåg vad det var för summor.
Är du fortfarande med i Orrenäs båtklubb?
Nej.
Det är du inte. För du är med i en större båtklubb nu. Som heter?
Tyresö båtklubb.
Ja. Grannklubben till den klubb vi har tillhört. Eller Bosse fortfarande med. Trollbäckens båtsällskap.
Mm. Jo, Tyresö båtklubb, jag kom med 62, men 63, då startades Tyresö båtklubb.
Aha.
De hade fått nys om det där marken på Storängs, ja. Storängsladan. Ladan stod där fortfarande.
Just det.
Och de hade ett sånt där interimmöte här nere. Det var nere i Trollbäcken, medborgarhuset där. Det var den 9 maj 1963 så hade man ett interimsmöte och man bildade Tyresö båtklubb då. Jag var där och tittade också. Mm. Tänkte jag kanske ska gå med där istället. Men då snackade om det var så jävla mycket jobb och allt det där.
Ja, i början är det.
Det var brygger och skithus och allt vad det var. Nej, jag ligger nog kvar.
I Orrenäset.
Ja. Men det var ju Martin Kryger som var där.
Just det, familjen Kryger. De, som fortfarande...
De lever där.
Det är de som sköter klubben.
Ja, absolut. Mm. Sonen är med, Svennes kör. Mm. Ja, men det är en bra stor båtklubb. Det är ju inte en båtklubb, det är en industri.
Ja, men de här stora... Ja. Det är de två största båtklubbarna i Tyresö. Ja. Och Trollbäcken har ju både båtar där nere vid Storängen och i Visvas.
Ja,
sen finns det ju väldigt mycket små båtklubbar fortfarande.
Ja,
och jag vet att kommunen nu äntligen har skrivit ett kontrakt med de små båtklubbarna. Ja. För det har ju också varit en sån här grej som inte har varit bra. Att man inte haft något bra kontrakt med kommunen. Så det... Någonting som har ordnats nu med det nya styret, det har de tagit som en bra grej att de ska göra det bättre för båtlivet. För det är väldigt många människor som har båt här i kommunen.
Det är lokala föreningarna, båtklubbar, bryggare runt halva Tyresö.
Ja, det är det. Och det är oftast inte liksom penningstarka utan det är ju en liten båtklubb med kanske 20 båtplatser eller 40 båtplatser. Men det är bara de här två stora som har riktiga resurser och maskiner. Så TBS, vi har ju såna här riktigt stora maskiner, så kallade slamkrypare, som går under vatten. Så man hämtar båten nere på, kör ner maskinen under båten och plockar upp den. Och då är det inget farligt.
Nej.
Och ni i Tyresö båtklubb, ni har traktorer och motsvarande grejer som ni kör ner i vattnet.
Det var hydraulvagnar.
Hydraulvagnar, ja. Det är också väldigt säkert.
Man slipper krypa och hålla.
Och ingen manskraft behövs.
Nej, tur.
Ja, tur är det alltså. Ja.
Båtarna är så jävla stora och tunga. Så...
Ja, alla väger minst några ton.
Ja, några.
Mm. Några ton.
6-8 ton.
6-8 ton. Ja, fortsätt berätta om... För det vi håller på nu och beskriver, det är alltså Orrenäsets båtklubb inne i Kallfjärden.
Just det. Jo, utanför där så var parkeringen alldeles utanför Orrenäsets båtklubb.
Mm.
Och så var det som en kaj där va. Men den där kajen, vet du, det är en gammal prom som ligger på botten som är fylld med grus och sten.
Oj!
Så det är jobbigt att bygga kajer, vet du. Är det bara löst slam och skiten bara försvinner?
Ja, man får göra såna här y-grejer.
Och så får man ju så långa stränder då.
Ja.
Men promen står ju där. Du har ju en rak kaj utav den. Och den ligger där fortfarande.
Så det går att lägga sig bredvid där?
Ja, man låg mot den där rackaren.
Mm.
Och nu har han byggt brygger utanför. Men promen finns fortfarande under
brygger. Jaha, det var intressant. Mm.
Och sen så hade vi satt staket och lite grann parkeringen. Ja, den där marken som vi köpte, halva den var ju utanför staketet. Så.
Jaha, ja.
Men nu har de dragit ut staketet, hela parkeringen alltså.
Innanför?
Ja.
För det är ju också en tråkig utveckling. Att det går inte bara ställa en bil vid en båtklubb. För då fattar ju de som att den här bilen kommer stå här i 3 veckor och ingen tittar till den. Och likadant så är det väldigt tråkigt att det stjäls väldigt mycket från vattnet.
Ja,
båtmotorer stjäls ju väldigt mycket. Och det är rena ligor som åker runt och länsar båtklubbarna.
Det var för 2 år sedan när ni på Tyresö båtklubb. hade tagit upp båtarna på helgen. Och så första veckan där, då hade man ingen vaktgång.
Nej, man hade inte fått igång den.
Och då kommer ett fartyg. Jag vet inte hur stor den är. De lägger till vid bryggorna. Och så rensar de sådana akvadrev. Mm. Jag vet inte, det kostar några hundratusen. Det bara sitter på 4 bultar, va? 13 stycken drev snor de.
Ja.
Plus en par styr, så här fyrtaktsmotorer.
Ja, jag vet, vi har också haft massa sådana. Jättetråkigt. Så, därför måste man ha vakter på alla båtklubbar.
Jämt.
Och kameror.
Ja, just det. Det började jag också med. Ja,
jättetråkigt.
Ja.
Ja. Men fick ni familjen Lagergren, de som är liksom i slottet, brydde de sig om Orrnäset?
Ja, en av dem där, Claes Lagergren, den yngre.
Ja.
Han var medlem här. Ja.
1963 står det här.
Ja, just precis.
Det måste varit bra, va, att känna att man fick en Lagergrenare med här. Ja. För det här är gubbar med kontakter och resurser.
Ja, och han var ju ägare till marken i alla fall. Det var till mycket mark kvar här, va?
Ja.
Den gamla markisen gick och dog. Och sen var de var tre bröder, tror jag. Grevar och baroner.
Grevar och baroner.
De fick delar av Tyresö. En kille var med där, men han hade en ganska sopig båt, måste jag säga.
Trots sitt fina namn.
Ja. Han var inte med så mycket. Bara någon säsong såg han.
Men är det inte också så en båtklubb, så uppfattar jag det. När vi var med i Trollbäckens båtsällskap, det spelar ingen roll vilket fint yrke du har, vilken fin titel du har. Det enda man bryr sig om, det är hur pass bra du sköter din båt och hur mycket nytta du gör för båtklubben.
Ja,
så i våran båtklubb så var det en sopåkare som hade bästa status.
Ja.
För han hade en jättevälskött båt och var ner och hjälpte till jämt. Så att det är också, det räcker ju inte att vara bara direktör och komma dit och knäppa med fingrarna.
Nej. Då ska man ansluta till en marina. Vet du, som
ja, då kan man göra det.
Kan man lämna nyckeln, ja. Då är det frid och fröjd.
Då är det frid och fröjd. Men en båtklubb måste man hjälpa till.
Den bästa killen här var väl Björn Johansson. Han gjorde
ja, Björn Johansson.
Han var fantastisk.
Ja.
Han var ju även dykare, vet du.
Var dykare, i och med att han jobbar på brandkåren här i Tyresö.
Ja, jag vet inte varför.
De är tvungna att göra sånt.
Det var ett gäng, det var flera stycken som var dykare.
Jaha.
Och så höll man på med brygger.
Ner och inspektera alla kättingar.
Visst.
Ja, jättebra.
Mm. Vi tog ju upp den där kättingar, vilket byta, så man vinner sig upp skiten.
Mm. Det är ett jättejobb. Får man fråga, det är dyrt på vissa ställen i Tyresö. Och vi har haft till och med liksom, i stort sett alltså, hus som har rört på sig. Därför att
det flyter
iväg. Ja. Och det gör ju väl att det är väldigt bra att kasta ner en stor betongklump, för den sjunker ner.
Jo, den försvinner ner i smacket, man ser den aldrig mer.
Nej, och då sitter den.
Men betong, vet du, det är inte så bra, det är så lätt.
Det går sönder sen.
Nej, det väger ju ingenting.
Nej.
Tätheten, man ska helt ha bly, va? Då är det tungt som fan.
Ja.
Eller vi tog några förtöjningar, stora sprängstenar baxade ut på
isen.
Bara fast ögla i. Och det gjorde vi på vintern förstås.
Ja, det gjorde man på vintern.
Stod och såg runt den där jävla stenen. Ja. Rätt var så försvann den, bara ett jävla hål. Ner i djupet. Den kunde man aldrig rubba någon mer.
Nej, och sen det som är jobbigt är när man då kastar i ett för tungt ankare.
Ja.
Det fick man knappt upp sitt eget ankare.
Nej, det går inte.
Liten blyplätt, ja. Fortsätt.
Jo, sen den där båtklubben. Vi spikade egna bryggor sen, va?
Mm.
Flytelement skulle man ju ha. Då var det billigast att man kunde köpa 200 liters plåtfat. Och så gjorde man en ram och så hade man spännband och satte fast de där rökarna i. Ja, det gick ju ganska bra. Och sen var det en modell, man började med plast, vet du.
Mm.
Plastbåtar kom ju.
Ja, just det.
Man kunde köpa plastkar. Man hade tre lock på de där rackarna. Och det var ju bra. Det rostade ju inte. Plåtburkarna rostade ju. Det var i alla fall lite saltvatten där i viken. Ja, då gjorde vi en lång jävla brygga, vet du. Och då gjorde man den där på upp och ner. Man skruvade fast den där plastkaren.
Ni plastade fram, men ni tog...
Vi köpte plastkarerna färdiga.
Och hällde plastkar, då gjorde ni liksom med...
Nej, det var färdiga.
Det är färdiga, okej.
Ungefär som stora badkar.
Ja, så ni gjorde så, okej. Okay.
Mm. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men kanske 10 stycken på var sida. Och så spikat det förband och sådär. Allt var spikat, vet du. Tryck imprenerat virke. Och så sjösatte vi hela skiten. Och så var det då, alla var glada och nöjda. Alla ville ligga vid nya bryggan. Och så ville man ligga längst ut då. Tills man kom på att det blåste där. Så, nej, man vill ligga längst in.
Ja.
Och sen så, den där bryggan ligger så att den går ut över halva vattnet.
Mm.
Mitt emot slottet då. Så det blir som en naturlig råk, va? En försvagning i isen.
Ah.
Och Kallfjärden är ju ganska lång. Kan det vara en 5 kilometer kanske. Och det blir ett väldigt istryck, vet du.
Ah.
Isen expanderar när solen och kylan. Och rätt var alltså den jävla bryggan började luta som fan. Isen hade tryckt in och tryckt sönder de där plastkärlarna.
Aha!
Den höll på att tippa hela skiten. Jaha, vad gjorde vi då då?
Ja.
Och det var alltså mitt i vintern där. Då går vi ner med motorsågar och sågar en isränna. Från platsen och så släpar vi land den där jävla bryggan. Kapar upp den i mindre sektioner och drar upp den på land. Ja, och så vände vi upp och ner på bryggan. Många gubbar starka som fan. De hade väl en traktorgrävare och hjälpte till med. Och sen så tog man och skruvade loss de där kärlen som hade blivit skadade. Och så fyllde man dem med frigolit, vet du.
Det var ju bra.
Och så plastade man igen dem också. Och sen flöt de en vecka till. Ja, men det gick
bra. Det gick bra i alla fall. Ja.
Och sen så la man sånt där isätare i sjön. Det var öppet på vintern då. Så isen, bryggan var inte infrusen.
Nej, det var ju bra också. Ja. Vad var det för slags båtar som de här 40 första medlemmarna hade då?
Det var rodbåtar och motorbåtar av mindre slag.
Ja.
Och sen kom det några konstiga båtar med master på, vet du.
Oj.
Segelbåtar. Och det var ett jävla besvärligt att ta upp dem.
Ja, det är det.
Vi hade ju inte grejer att ta upp dem där, va?
Nej.
Och som straff då, alltså vi hade ingen extra kostnad, men som bestraffning då så fick man lägga segelbåtarna på Sverige.
Aha.
De fick inte ligga vid bryggan.
De fick ligga på svaj. Man fick ro ut, dem. Ja. Ro ut till dem. Ja.
Och det var lite roliga episoder där. Det var en kille som han hade lösningar på allting. Han köpte en Fingal, vet du. Det var en fin båt. Han hade en sån här röd jolle, vet du. En mjuk plastjolle.
Ja, en sån, ja.
Tvålkopp.
Tvålkopp, precis.
Så rådde han ut och förtöjde jollen vid borgen då och klättrade ombord på båten. Och så skulle han ut och åka. Sätter han segel på båten. Ensam. Och båten var ju seglad då. Och den kör framåt. Buff, sträcker mot kättingen. Eller mot ja. Borgen. Sen till slut då han loss alltihopa. For iväg. Kör han rätt över jollen. Bara pluff. Jollen flöt i alla fall. Ja. Han körde över jollen.
Ja.
Ja, det hände mycket med den där pojken.
Ja, men det hände mycket i en båtklubb, eller hur? Ja. Men vi vill ju höra de här ursprungsgubbarna då. Hur gick det för Bo Nyman? Hur länge höll han på med båtklubben?
Ja, han var ju hedersmedlem. Ja.
I och med att han var en av grundarna till båtklubben.
Visst, men han var aldrig där.
Han fortsatte inte med sin fina båt som han hade fått av sin fru?
Jo, det är en annan historia.
Ja.
Men han slog sig ner vid Brevik och hade en egen kaj och alltihopa.
Han skaffade ett eget fint hus?
Ja.
Med egen privat brygga?
Ja, tror jag det.
Tror, ja. Men
ett senare skede så på vintern då bad han att få lägga båten här nere vid våra bryggor. Och Björn kände honom också. Han hade hjälpt honom med mera grejer. Så Björn skulle se till att den där båten inte får rilla. Vetsera ligger där omriggad till brigantin.
Jaha.
Det var ett riktigt segelfartyg.
Oj, vad fint.
Det sattes miljoner på den där jävla båten.
Mm.
Så den ligger där på vintern. Alla segel uppe.
Alla segel uppe?
Alltså beslag.
Ja, beslagna. Ja.
Och sen kom Björn ner en dag och sa, fan vad djupt den ligger. Det var båtjäveln läcker, va?
Som gamla båtar gör.
Och då, ja. Man har ju en länspump på huvudmaskin då. Och sen hade det ju varit ett kallt mitt i vintern längre. Batterierna började gå ner. Han försökte starta motorn. Rum! Så gick den jävla motorn igång.
Gjorde det?
Så kunde han länsa mot den.
Ja, länspumpa.
Ja.
Pumpa läns.
Den hade lika väl kunnat sjunka, den där båten.
Oj, 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 oj.
4 meters djup. Det hade varit halva masterna som har stått. Det hade varit en jävla katastrof alltså.
Ja. Men, vet du det, Bo Nyman, du träffade ändå honom i båtklubben.
Ja, ett tillfälle ska jag säga.
Ja, vilken anseende hade han i klubben och i kommunen, tror du?
Det tycker jag inte vi ska prata om.
Nej, men jo, men jag vill veta, för att det är ändå en av de personer som har sett till att Bollmora blev Bollmora.
Ja, nej, jag vill inte säga något.
Han var en kille som var om sig och kring sig.
Ja, det var han.
Ja, och hade förmåga att dupera.
Jo, verkligen.
Ja, och prata sig till lite pengar. Och,
ja, mm.
Ja. Vad gjorde han efter ABN, vet vi det?
Jo, men då var det ungefär som Ikea, vet du.
Ja.
Han startade aktiebolaget Bo Nyman,
ja.
Ett moderbolag med 10 dotterbolag.
Just det, han höll på med sånt, ja.
Ja. Ja. Det var fastighetsaffärer. Han köpte ett gods där på Mörke.
Bodde han kvar i Tyresö länge?
Ja, han lämnade Tyresö en period.
Ja.
Och så slog han sig ner på Mörke, då. Skärlingen heter det, en stort gods. Och där styckade han upp hela skiten till 600 tomter.
Jaha, som han sålde.
Det kan man tjäna pengar på. Ja.
Men du, men han har ingen anknytning längre till Tyresö?
Nej, nu är han död.
Men han har inte några släktingar eller barn?
Nej,
eller någonting?
De hade inga barn?
Nej. Men han var, bodde i Tyresö till sitt slut?
Nej, han kom ju tillbaka på slutet på 60-talet. Mm. Han köpte den där tomten, ja. Där längst på Brevik och byggde den stora jävla kåken. En kåk på 550 kvadratmeter.
Oj, ja.
En swimmingpool i källaren alltihop.
Ja, just det.
Egen kaj och hiss och hela konkaronget. Men den säljer inte den där Mr. X.
Just det, det var den historien, ja.
Just det.
Ja.
Men sen han sålde den. Hans fru dog. Så Anna-Lisa dog. Men sen träffade han en ny kvinna och flyttade in i stan. Han köpte en lägenhet på Tantogatan.
Det heter våning, heter det, när man flyttar, när man är i de kattinga lägenheter. Våning heter det då. Ja.
På var 12:e våningen med sju utsikt över Årstaviken.
Oj, oj, oj. Ja.
Där var hans sista dagar.
Du får berätta lite mer också på slutet här om det moderna Orrnäsets båtklubb. För att från en av de här äldre båtklubbarna för 58, det är inte många båtklubbar som är så gamla i Tyresö.
Nej, det är nog den äldsta.
Det är nog den äldsta. Vad är Orrnäsets båtklubb idag, vad du vet?
Jo, det är en modern båtklubb kan man säga. 1965 så skaffade man en elektrisk vinsch, en gammal hissmaskin. Va? Så nu kan man dra upp hela havet om man behöver. Mm. Och sen köpte man betongbrygger, fick han med, ja. Inne från Djurgårdsvarvet.
Som håller.
Ja, den är bra. Och sen så när man lyfte båtar i sjön då, vet du, då kommer man en sån där mastodont mobilkran.
Just det, det är bra.
Man kan lyfta, man petar vår herre i rumpan.
Måste man ha en båtklubb.
Och så lyfter man båtarna direkt till sjön.
Från sjön till plats.
De största segelbåtarna.
De
får man inte upp på vagnarna längre.
Nej.
De andra båtarna som är halvstora, då slår man upp dem på slipvagn och så lyfter man dem från slipvagnen ut kring spåret.
Ja.
Det tar en hel dag.
En hel dag, ja.
Och den där kranbilen hade en sån där 6-axlig rackare som han vrider hjul åt hur som han kan gå.
Man hyr in den speciellt, ja, en dag. Ja. Mm, så brukar det vara.
Och han går som en hund på planen. Han kan röra på tvären fram och tillbaka hur som helst.
Ja.
Och sen skaffar vi en mastkran också. De här segelbåtarna, vet du, masterna måste man ju plocka av. Vi vill inte ha masterna på land. Eller på båtarna.
Nej, för det är det vissa båtklubbar som har.
Ja.
Då sliter det på riggen hela. Det är inget bra när det blåser ordentligt på höstarna.
Hela ekipagen kan blåsa kvar.
Ja. Ta ner masten.
Och då gjorde vi en mastkran. Vi hade en duktig medlem som hette Dennis Johansson. Han var smed på Ericsson.
Mm-hmm.
Han var utnyttjad.
Det är klart, sådana förmågor måste man ta rätt på i en båtklubb.
En maskron är två ben så där som lutar och så har man vinsar och krok på toppen.
Ja.
Men man skulle vilja klättra upp i den där kranen, vet du?
För att sätta dit sin lilla...
Ja, om man behövde.
Ja.
Jag vet inte hur man gjorde då för att kunna klättra på den där.
Nej.
Då svetsar man fast muttrar på ena stången där.
Så klättrar man på muttrarna?
Och så gängar man i skruv i de där muttrarna. Då hade man någonting att sätta fötterna på.
Usch!
Ingen...
Det var inte mycket. Usch!
Varannan fot så här.
Usch! Usch!
Ungefär som rustiga huset på Gröna Lund.
Nej!
Nu har vi skaffat en ny med en sån där man kan krypa i en skyddsbur.
Ja, med en liten ring runt som man inte...
Ja, för... 1975...
Vi pratade, när jag sa till dig, kan du berätta lite om modern tid, 75,
ja,
Bernt? Jag frågade inte dig hur det var för 50 år sedan.
Ja,
men
vadå?
Ja.
Vi måste komma till årsfesten.
Ja, kan du ramla in här i nutid? Hur?
Ja, nu träffas man på bygdegården. Men då var vi på Albert Prästgård en gång, apropå Bosse Nyman. Det var sista gången jag såg honom. Han kom med där som hedersgäst och då var han 52 år. En gubbig kostym.
Mm.
Ja, jag pratade inte med honom. Jag kände inte honom.
Nej.
Men som sagt, en modern båtklubb idag. Och de har hängna in hela staketet. Nu har de fått till och med ett modernt ett litet hus med toalett och vatten. Allt, och kommunalt vatten. Och
allting.
Ja, perfekt.
Kul.
Men de lever i all välmåga. Men de är fortfarande bara 40 medlemmar.
Ja, för det är så stod det från början.
Ja.
Man har inte plats för mer helt enkelt. Nej. Och det vi kommer göra nu, vi kommer lägga ut fina foton. För du har ju lyckats få fina foton tack vare Björn Johansson, va?
Ja, precis.
Ja, och vi lägger ut dem tycker jag i samband med det här programmet. För att det, där ser man också människorna från början som sitter där. Nu kommer jag inte ihåg vad de föreställer, för vi ser inte dem här just nu. Du hade foton på...
De föreställer gamla medlemmar.
Ja, de gör ju det, va? Ja.
Ja. Jag har bara en episod, en gammal medlem. Han hette Anselm Andersson. En äldre gentleman. Han hade en rådbåt med en sån där gammal penta-aktig snurra.
Åh, ja.
Men han åkte långt här i skärgården. Men i den båten så hade han en nödrig också, en sprisegel. Vet du vad det är?
Nej.
Ja, som ett fyrkantigt segel.
Jaha, just det, just det.
Diagonalstång sådär. Ja. Och så åkte han ut till Gillöga.
Så långt?
Ja. Och på vägen hem, vet du, då tog bensin slut. Jaha, då tog han upp till segel och seglade hem.
vet du vad, Bernt? Du har alldeles för mycket historia för ett radioprogram. Så att vi kommer aldrig få slut på saker här.
Nej, vet du det,
nu tycker jag att nu har vi vet du det, bjudit på en del av Tyreses historia igen. Och,
en liten aperitif.
En liten aperitif. Och det finns ju en massa andra människor som kan berätta de här historierna också. Men det är lite grann av de personer också som var med och byggde den här kommunen och såg till att det blev en trivsam kommun. För att det är en av orsakerna varför vi gillar den här kommunen. Att vi har tillgång till båtliv, bryggor och en fantastisk skärgård.
Fantastiskt, rätta ordet.
Ja. Tack så mycket, Bernt Gunnar Karlsson. Det här blir ditt 46:e program.
Du får sluta nog.
Nej, det gör vi inte. Och du nämns i många fler program. Alla verkar veta vem du är.
Alla känner apan.
Ja, så är det. Och jag som vanligt sitter här och är väldigt trevligt med dig. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.